Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Då är det dags igen. Det är den 1 december idag. Tiden går ju fort så här års. Jag heter Jakob Bursell, ekonomijournalist, och idén är ju som vanligt att prata lite om grejer som hänt i veckan. Och i studion har vi ju ett kanongäng den här veckan. Det är Jenny Verander Wadström, du är partner på advokatbyrån Rocher.
Stämmer bra.
Säger man så?
Ja, det säger man.
Och expert på arbetsrätt. Mm. Och så har vi en känd röst, numera från Carnegies, lite småhemliga, kanske inte så hemligt, satsning Montrose, Niklas Andersson.
Jajamän, kul att vara här.
Och en hemlig gäst.
Ja.
Helene Rothstein.
Yes.
Välkommen tillbaka får man säga.
Yes, tack så mycket.
Du har ju börjat podda igen.
Ja, det har jag gjort. Jag är på privata affärer och kört igång en podd igår. Kom den. Mm.
Du får berätta mer om den lite senare, tänker jag.
Vi kör.
Hörrni, idag kom ju en rapport från Viaplay efter att man sköt upp den här Q3-rapporten. Jag vet inte hur många gånger. Alltså, hur vanligt är det att man skjuter upp rapporter?
Ja, men det händer ju, men det är ju inte jättevanligt, och då inser man ju att det kanske är, man anar lite ugglor i mossen. Och reaktionen på börsen idag var ju inte särskilt munter på det man hade att berätta heller. Det är inte jätteovanligt, men det är inte jättevanligt. Typiskt svensk mellanmjölkssvar. Det händer.
Men de har ju då gjort gör en jätteny emission som resulterar i att aktieägarna blir utspädda till liksom, var 90% eller så, va?
Ja, men här ska vi komma ihåg att det här har ju varit ett stort bolag. Det har varit 80 miljarder, hade ett marknadsvärde igår på strax under 2 miljarder. Man ska ta in 4 nya. Aktien stängde på 23 kronor och 68 öre. Nya emissioner sker på 1 krona. Mestadels är riktad på 3,1-0,9 företrädare. Man skriver ner skuld och man konverterar en del av skuld till aktier. Så att det här är ju... Alltså, vi ser ju vad som händer på börsen idag. Ner 80% och aktien är nästan 100% i år.
Men hur kan det ens bli så här, Niklas? Alltså, för det är ju också liksom, man har ju chockat, vad är det ner idag, typ 80 eller något sånt där? Alltså, man har ju verkligen chockat marknaden. Det verkar helt sjukt att chocka så här på det här sättet.
Ja, men det här klassiska klyschan om att dra plåstret lite grann, att nu känner man kanske att nu är vi rekapitaliserade, nu kanske vi kan lägga den jobbiga tiden bakom oss och försöka tänka framåt. För som jag har förstått det, så har man ju lite grann investerat i innehåll like there is no tomorrow. Min syn på det hela är att den som sa postpandemi att när tiderna blev lite sämre att vi skulle säga upp våra streamingtjänster, den tänker jag, den har gömt sig under en sten de senaste åren. Det skulle mycket till för att jag och många med mig skulle ta bort sina streamingtjänster. Då går man från oxfilé till fläskfilé till falukorv till radusbiff. Men innan man kapar Spotify, innan man kapar Netflix. Men du har inte alla tjänster, för tiden är ändå en bristvara. Så att vissa periferia tjänster kommer få stryka på foten. Och man har investerat mycket i innehåll som kanske varit lite dyrt och man fick inte ihop det här. Så att Viaplay är en av dem som har fått stryka på foten och haft det rejält tufft när verkligheten kommer kapp.
Ja, men det är fascinerande bara, tycker jag, att de släppte ju sin årsredovisning i maj, tror jag, och då hade man precis lanserat i USA, och man skriver liksom att man har den starkaste innehållsportföljen någonsin. Man fick ändå ganska liksom positiv vibb då, och sen ett halvår senare så är liksom företaget borta i princip. Det går fort.
Påminner som att det kan gå väldigt fort.
Ja.
Och bara det att nyemissionen är dubbelt börsvärdet, hur ska man fatta det?
Ja, det är att kom inte en gång till och säg att ni behöver nya pengar. Det här är en dunderemission. Ni tar in gigantiskt mycket pengar. Det är klart att det är 5% av börsvärdet på toppen när det var runt 80 miljarder. Men som du säger, Helena, menar, 4 miljarder gentemot börsvärdet på 2. Nu, ja, men det är en dunderstädning.
Och sen det är Kanal Plus, Schibsted. Ja, de alltså kom ju nyligen med som jättestora ägare här. De förlorar ju en rejäl slant på det här, tänker jag.
Ja, och där tror jag också, jag menar, det har ju naturligtvis gått väldigt många diskussioner i långbänk här, kan jag tänka mig. Och här får man ju fundera lite grann kring vad är det de ser framåt, att man kanske short term pain, long term gain. Det är en jättesmäll kortsiktigt, men vad är det de ser framåt? Det får man nog fundera lite grann kring om man är aktieägare idag. Eller om man funderar på det här, det är ju bara några hundratals miljoner här bolaget är värt. Kan det här vara botten, att vi ser någonting ljusare framåt? När man sitter hemma på kammaren och funderar över en kopp kaffe, så får man nog ta i beaktning de nya ägarna som har kommit in nyligen. Vad ser de och vad gör att de har varit med på det här?
Men det är du som är investeraren här. Jag tycker bara det är svårt att förstå den här typen av bolag, liksom affärsmodellsmässigt, för det bygger ju på att du hela tiden kan leverera nya hits på något sätt som folk är beredda att betala för. Lite som typ, jag inbillar mig att tv-spel funkar också. Du måste ha ett nytt spel, och lyckas inte utveckla ett bra spel så kommer inte folk betala för din tjänst. Alltså vad är det som är dragningskraften i det här? För att det är typ 17 000 ägare på Avanza och alla de här stora instruktionerna med Lannebo och Diner och Gerge och allt vad det är.
Ja, men där tänker jag också att det kommer väl en gång i tiden från MTG, och jag menar, det har ju varit en del turer som, det är ju inte säkert att alla de här 17 000 spararna och investerarna har köpt aktier i dagens Viaplay, utan mer kanske har varit med på alla de här turerna och fått Viaplay i portföljen på samma sätt som Zalando från Kinnevik då. Men någon streamingtjänst ska man ju ha, säger jag med citationstecken. Det är ju lite grann tre hål i väggen eller motsvarande idag. Så de flesta hushållen har ju en eller några tjänster. Och det är klart att ja, du måste ju leverera nytt innehåll löpande, men man ska ju heller inte underskatta katalogen. Jag menar, det har väl kanske varit lite grann hela tesen med Disney. De har haft en fantastisk framgång med Disney Plus, men de är ju faktiskt inte i närheten av Netflix. Och vi ska ändå komma ihåg att Netflix handlades på $700 och var ner på 100 någonting, 20 kanske, och nosade när det var riktigt, riktigt tufft, och har nu vänt rejält. Och reflektionen där är väl kanske att det är inte så enkelt att skapa en bra tjänst och skapa bra innehåll och ha kvar användare och locka nya användare som vad man kanske har trott. Men ta poddvärlden, jag menar, vi poddar ju nu, och de allra flesta poddarna, där ser man nog att hälften av lyssningarna kommer på senaste avsnittet och hälften kommer på katalogen.
Så är det.
Katalogen är ju jätteviktig, och det är väl bra för Disney, men det är också bra för exempelvis ett Viaplay, att har man bra innehåll i katalogen så lockar det. Men min mamma, hon vill bara titta på gamla svenska klassiker. Hon är inte lockad av det här nya.
Men Disney har ju liksom, Disney har ju ikoniska klassiker. Ja. De har ju Lilla Sjöjungfrun från allt vad det är. Men Viaplay har typ Wallander 3. Eller liksom Mannen på taket. Eller vad
de har. Det är ju väldigt trevligt ibland att titta på dem också.
Jo, men...
De har också en del egna produktioner som har varit bra, tycker jag.
Jo, det var, precis.
Som är synd att de blir inställda nu. Som konsument kan jag tycka det.
Verkligen. Och jag menar, det är ju också sånt, det har vi ju sett kanske en migration senaste tiden. Det spelar ingen roll om det är streaming och bild eller ljud. Att man är och nosar på det där också lite grann, det exklusiva. För det är ju ett sätt att bygga lite vallgrav mot konkurrenter.
Men det känns också som att det är ganska dyrt att göra egen produktion just, alltså till exempel podd är ju billigt att göra, men om man ska göra egna serier och så här, det känns också väldigt, väldigt kostsamt.
Jag håller med. Däremot så kan man väl säga, och jag ska inte sväva ut kring det, men det är ju lite intressant med Netflix just av den anledningen att man är ju globala, och där kan de se om någonting funkar i ett land så kan man försöka rulla ut i ett annat land, och de har ju varit väldigt duktiga också på att dubba. Jag är fantastiskt glad över att vi inte dubbar allt som man gör i Tyskland. Vi är ganska hyggliga på engelska ändå. Men på grund av att de har dubbat innehåll, dubbningen har blivit hyfsat bra, så har jag tittat på många spanska serier, turkiska serier, sydkoreanska, alltså, en del serier man aldrig annars hade tittat på som man tyckte att det här var ju bra. Och helt plötsligt får man se serier från ett annat land med andra inslag som man inte är van vid när man har sett massa serier från väst och mycket från USA. Så det där har de lyckats med, och jag menar, data är vår tids guld. Data och logistik har ju varit framgången för Amazon i mångt och mycket. Och data är ju någonting som man har också som stor spelare, som exempelvis Netflix. Men här så är det ju viktigt att se också att skala är ju viktigt.
Hur hittar du tiden att kolla på turkiska tv-serier?
Ja, men jag försöker se en serie per kväll, det är väl ungefär det jag har.
Trebarnspappa.
Ja. Okej, vet hur det är.
Hörrni, vi ska prata om världens kanske mest sympatiska investerare som ju lämnade i veckan. Och så blir det en uppdatering om Tesla-konflikten, tänkte jag, som bara ger och ger och ger efter det här. Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så var det ju 70-tal, arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen Collectum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och sen kan du som pensionssparare välja vilket av de här olika pensionsbolagen som då ska få ta hand om dina pengar. Och tanken med den här upphandlingen, det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få, ja, kunna spara pengar genom att avgifterna som är så viktiga blir lägre. Och vill man välja någonting i ITP-systemet, då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se. Där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det häromdagen faktiskt. Idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring. Det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen, som vi kallade världens bästa sparform. Kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan, den kan man också lägga i en traditionell försäkring. Eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. SPP, som sagt, var ju ett av de fåtal bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Så det var en liten bakgrund till ITP-systemet. Vill man läsa mer om det här eller typ kolla hur ITP-pensionen är placerad, kanske göra förändringar, då går man in på avtalat.se. Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället, och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Strejken mot Tesla fortsätter. Förra veckan gick ju Seco ut i sympatistrejk, kanske var två veckor sedan förresten, och man slutade dela ut post till Tesla. Hör ni det?
Mm. Ja, hör det.
Och det var det är ju de här registreringsskyltarna som Transportstyrelsen då skickar via posten. Man har upphandlat den här posttjänsten via typ Kammarkollegiet och måste använda posten helt enkelt. Och genom att då sympatistrejka på posten och Transportstyrelsen så tänkte då facken att man då skulle stoppa helt enkelt leveranserna av nya skyltar till Tesla. Och sen kom svaret från Tesla nu i veckan. I måndags så stämde man både Transportstyrelsen och Postnord för de här tilltagen. Varför gör man det här, tror du, Jenny?
Ja, jag tror man kanske känner att det finns inte så mycket man kan göra inom den svenska modellen längre med att sätta upp mot facket. De har mycket resurser vad gäller sympatiåtgärderna att ta i hårt på företaget. Så nu försöker man hitta andra sätt att hävda sig i konflikten. Mm. Och tar man till domstolarna här då, och den vanliga civilrättsliga processen som man ser mycket i andra företagsrelationer, men som inte är så vanliga i det här sammanhanget just.
Men det är liksom en detalj här, men man stämde ju vid tingsrätten i Norrköping, tror jag. Mm. Varför vid tingsrätten? Det låter mer som typ ett förvaltningsärende som borde gå någon annanstans.
Ja, för just det, tingsrätten handlar ju om Transportstyrelsens då ansvar att tillhandahålla de här registreringsskyltarna. Så där skulle man också kunna stämma, tror jag, förvaltningsrätten. Mm. Men nu har ju domstolen tagit på sig det här ärendet och anser sig behörig. De har redan fattat ett beslut. Och jag tror att det kan ha varit för att det finns mer snabba medel inom allmän domstol än vad det gör förvaltningsdomstol.
För att det går långsammare där bara?
Ja, det finns inte samma rättsmedel som det här interimistiska som de nu har använt sig av. Det är något som går väldigt, väldigt snabbt.
Någon har tänt här ute. Brandkåren.
Mm.
Men, och då kom ju ett beslut från tingsrätten i Norrköping typ samma dag.
Mm.
Det går så fort, eller?
Ja, det kan göra det. Om man tycker att det finns fara i dröjsmål, kallar man det för. Att om man väntar och låter den andra parten yttra sig, så kommer den part som då har yrkat på det här lida skada av att just själva väntan på att processen tar längre tid. Men det här är egentligen en provisorisk åtgärd. Så det kommer ju prövas sen, som det brukar, med olika inlagor, muntliga förberedelser och så vidare. Så det här är en tillfällig åtgärd just för att man ska minska skadan som då Tesla i det här fallet lider för att Transportstyrelsen inte tillhandahåller registreringsskyltarna då.
Men vi som inte följer arbetsrätt dagligdags, allt känns konstigt. Alltså med allt känns konstigt jämt, tycker jag. Men med Transportstyrelsen, inga registreringsskylt, det känns liksom som de ringarna på vattnet, de är svåra att förstå. Hur det kan bli så här, vad säger du om det?
Ja, men vi har ju då väldigt vidsträckta sympatiåtgärdsrättigheter i Sverige då. De är inte reglerade, så man kan göra vad som helst från fackets sida. Och man vill göra saker för att sätta press på företaget. Och då gör man ju det som man tror skadar mest för att de ska rippa till kors och ska på kollektivavtal. Och i det här fallet så inser man att registreringsskyltarna är ju väldigt viktiga. Och då ser man till då att sätta CK-medlemmarna på Postnord i strejk och även ST-medlemmarna. Det innebär att de tar emot posten nu, men de delar inte ut den. Man får inte hämta upp den själv då.
Det ska sägas att tingsrätten i Norrköping gick ju på Teslas linje, som man rättar mig om jag har fel igen, men man sa väl typ att Tesla får hämta ut skyltarna hos Transportstyrelsen direkt.
Hos tillverkaren faktiskt. Så man sa att inom 7 dagar då ska Transportstyrelsen till att Tesla kan hämta ut skyltarna direkt hos tillverkaren. För tillverkaren har tydligen sagt att de kunde se till det om Transportstyrelsen samtyckte då. För det här är ju ändå någonting som en myndighet har fått uppdrag av regeringen att göra. Så att, då behöver man ju samtycke från Transportstyrelsen att tillverkaren får ge ut skyltarna själva. Då. Så att det är så tanken är, att nu jobbar ju de på Transportstyrelsen på att hitta ett sätt att få det här att fungera då, så att man ska kunna gå direkt till den här tillverkaren och få ut skyltarna. Och
ja, precis.
Har bara 7 dagar på sig, det är ganska lite.
För det är ett företag som tillverkar de här registreringsskyltarna på uppdrag då av Transportstyrelsen. Men sen var det många som invände då mot posten, att man tänker typ i linje med att ja, men det här med post är typ, det är så pass viktigt att man kan liksom inte bara strejka och sluta dela ut posten, om det är typ en rättighet till och med.
Mm. Nej, men Postnord har ju ett uppdrag att se till att vi får post i Sverige. Det finns ju en postlag och sådär som reglerar det. Men Postnord har ju sagt att de tycker att den här strejkrätten som faktiskt finns i grundlagen då är starkare än deras skyldighet att dela ut post i det här fallet. Så att de tillåter då att deras medlemmar då är i strejk och det istället då för att kanske tvinga dem att jobba och göra det här.
Och så hänvisar man till force majeure.
Mm.
Vad betyder det?
Ja, men det är ett begrepp som var väldigt nu på tapeten under corona och covid. För många företag gjorde gällande det. För att det handlar ju om att man på grund av oförutsedd händelse som var utanför ens kontroll inte kan leverera det man har åtagit sig då. Och det ska vara att man verkligen inte kan leverera. Inte bara att det är lite jobbigare, utan det ska verkligen vara att det går inte att leverera. Och då kan man slippa då den skyldighet man har i ett avtal, till exempel enligt lag. Så det är det som Postnord menar då, att det är force majeure nu, för de har inga anställda som kan göra det här jobbet. Medan Tesla hävdar ju att de har ändå 5000 anställda som inte är med i de här fackförbunden, som skulle kunna göra det här om de bara ville.
Är det tydligt vad det är? I min värld så har jag just tänkt att det är så här corona, det är krig, det är lite sådana där saker, översvämningar, men det kan också vara
strejk. Kan ju ingå det. Det här brukar man ju då reglera i avtal exakt vad som ska ingå.
Mm.
Och strejk har ju varit en sån sak som har funnits med i de här beskrivningarna av vad som är force majeure.
Mm.
Men frågan är om det här är en allmän princip nu som man kan åberopa, för att Tesla och Postnord har inget avtal eller så. Det finns ju ingenting som reglerar det här mellan dem som de kan stödja sig på, utan Postnord menar att det här är en allmän princip som man kan ta till då. Och det är en öppen fråga, skulle jag säga, rent rättsligt, om det kommer hålla eller inte.
Och här var det tingsrätten i Solna, tror jag, som fick den här. Och de gick ju väl mot Tesla?
Ja, inte riktigt emot skulle jag säga, utan det har stått så i tidningarna nu, men det stämmer inte riktigt, utan de sa bara att vi tycker inte att det är så pass bråttom att vi inte kan vänta på vad Postnord tycker. Mm-hmm. Så Postnord fick 3 dagar på sig nu att yttra sig om och komma in med sin syn på saken. Så det kommer ju komma idag antagligen deras då svaromål eller svar på det interimistiska just, som är det som avgörs nu då. Så det blir väldigt spännande att se, men sen kommer ju de att fatta beslut. För det är ändå så att när den här är en sån här tillfällig interimistisk åtgärd, så är det ju väldigt akut, och då ska man fatta beslut snabbt. Så de kommer säkert fatta beslut nästa vecka utifrån dem. Men då har de lite bättre underlag, för då har de båda parters syn på saken. Mm. I Norrköping hade man ju bara vad Tesla skrev, och sen förstås lagen som domstolen kan att stödja sig på. Och här vill man ha lite mer underlag då, helt enkelt, som domstol.
Men en grej som jag blir lite nyfiken på här, det är ju vad som händer med de företagen som kanske har haft uppdrag från Tesla och som dras med i strejk där personalen tas om hand lönemässigt. Men vad händer med bolagen ifall de tappar ett uppdrag och kanske, det kanske är uppdraget på marginalen som gör att de inte längre kan vara verksamma?
Mm. Nej, men de kan ju absolut lite skada. Det har varit exempel i media om företag som verkligen går på knäna nu och inte vet hur de ska lösa situationen, så att... Men är man själv med då i ett arbetsgivarförbund, så kan man ju få täckning från dem då ekonomiskt. Men har man ett hängavtal då, så man har ett eget kollektivavtal och inte med ett förbund, då har man ju inte den tryggheten då. Så då står man ju där med egna kassan som enda täckningen för de kostnader som uppstår då.
Den här konflikten har ju blivit publik, men du har sett andra sådana här liknande konflikter som inte är publika, eller?
Ja, verkligen. Det är ju oftast så sker det här i tysta, skulle jag säga. Det sker hela tiden att facken går på ett företag och kräver kollektivavtal. Men de flesta då, det räcker med att man hotar dem att det kommer bli strejk, så skriver man på kollektivavtalet. Så det är ju väldigt sällan man är beredd att ta de här konsekvenserna som vi ser nu.
Men är det bra att det här kommer upp till ytan, skulle du säga, för andra företag också?
Jag tycker det är bra att båda sidor kommer fram nu på ett annat sätt i debatten. Att man frågasätter också de här reglerna. De har funnits som sedan 1920-talet eller någonting. Och det har hänt väldigt mycket på den tiden. Facken har blivit väldigt mycket starkare. De har otroliga strejkkassor och väldigt mycket mer makt. Och då kan man fundera på, är det proportionerligt nu då mellan arbetsgivare och arbetstagarsidan? Eller måste man kanske se över de här reglerna? Jag tycker det är väldigt intressant.
Mm. Tycker du att det tiltar lite åt...
Absolut tycker jag det. Ja. Mm.
Även de anställda på Tesla här i Sverige verkar ju faktiskt inte delta i den här liksom, konflikten fullt ut. Jag tänkte att vi ska lyssna på ett litet utdrag i en intervju som Sveriges Radio publicerade igår.
Vi ska nu höra en av de Tesla-anställda tekniker som fortsätter att jobba och har fått byta arbetsort för att täcka upp för de som just nu strejkar. Han vill vara anonym men berättar om en vardag satt ur spel.
Det är extremt stressigt, alltså på psykiskt påfrestande. Kanske det är poängen med det också. För liksom så här, jag som person, jag har varit här. Hade jag inte tyckt om mitt jobb, hade det varit så toxiskt som de beskriver det, att det är liksom jättedåliga villkor, då hade inte jag varit kvar, då hade jag bytt jobb. Jag har ju liksom familj, jag har ju fru och barn. Liksom, jag kan inte ta med en sån där dålig vibe hem. Så liksom jag kände det jobbigt, och så speciellt nu tänker jag liksom det är trots allt det jobbet jag försörjer mig på, och det betalar ändå väldigt bra liksom så, och jag trivs med det jag gör liksom, så det blir lite så här, ja, men då måste jag väl, jag har väldigt intresse då att försvara mitt ställe som betalar mig, jag får ju pengar av det och det livnar jag mig på.
Ja, vad säger ni om det här?
Intressant.
Men det är just det här som kommer upp också nu, att de anställda kanske till och med har bättre förmåner än kollektivavtalet. Och vill de ens ha kollektivavtal? Det har ju Tesla hävdat att det inte är så, att en majoritet vill inte ha kollektivavtal.
Mm. Men den där frågan är jag ju såklart nyfiken på. Det är många där ute och vi har ju sett att det har stötts och blötts. Men här i podden också, är kollektivavtal liksom, är ett krav, måste man ha det eller inte? För man har ju hört både och där. LO säger nej, det är ju inte ett krav, men i praktiken, ja. Och då säger jag, vad ska jag som blåbär då tro?
Mm. Nej, men det är en jätteintressant fråga. För vi har ju inte i Sverige att alla kollektivavtal ska gälla på alla. I vissa länder har man allmängiltigt förklarande kollektivavtal. Det innebär att om till en viss bransch så gäller kollektivavtalet. I Sverige har en modell där man faktiskt måste acceptera det avtal du skriver på. Så det ska ju vara frivilligt på det sättet. Men i praktiken så kanske det inte blir det. Eftersom du utsätts för mycket press Och det finns kanske ingen annan utväg än att skriva på eller lämna landet. Och då blir det kanske inte helt frivilligt. Så det är frågan om det var så tanken var med den svenska modellen. Eller om det ska finnas någonting annat att man får välja själv om man vill tillhöra den. Men det är också så att om företag inte tillhör den svenska modellen så underminerar det systemet förstås.
Mm. Alltså lönesättning och så vidare.
Ja. Precis, vi har ju ingen minimilön i Sverige. Det har varit en viktig fråga. Och då har man ju att man klarat sig ifrån det i Sverige just för att vi har sagt att vi har ju kollektivavtalen som har den typen av reglering så att det finns ett skydd där. Men i övrigt så har vi ju alla skyddslagar som vi behöver egentligen, så att även de som inte har kollektivavtal har ju väldigt mycket regler att följa, så det är inte det. Men just med lönen är det en liten känslig fråga då. Mm.
Ja, för det blir ju också inflation och man ska komma överens. Alltså det är ju jättestor sak ju.
Ja. Ja. Och lönebildningen som vi pratade om förra gången på den här har ju fungerat bra i Sverige. Och just inflationstid, att det är en stabil modell. Så vi har den här svenska modellen som med märket och så vidare.
Vågar du spekulera i vad som kan hända med den svenska modellen framåt efter det här?
Jag vet faktiskt inte. Man ser att politiker börjar också läggas i det här nu lite grann. Så att vi får ju se om det här kommer bli en fråga för regering och riksdag då, att se över reglerna. För just det som har kritiserat är ju att de här sympatiåtgärderna är så vidsträckta att det finns inga restriktioner där. För just den situationen man har inte så många medlemmar på arbetsplatsen, då blir inte själva strejken så effektiv på själva det bolag det gäller, utan då gäller ju de här sympatiåtgärderna. Det är de som är de som verkligen sätter press på företaget. Man tar in andra företag som då inte utför arbetet som det här företaget behöver. Och det är just de som skadar väldigt mycket då, företagen som gör att man kanske hamnar lite svårt läge och det kanske inte är helt proportionerligt. Så.
Och det är företag som i många fall har kollektivavtal. Och då tycker de att varför ska vi bli indragna i det här?
Ja, precis. Ja. Det är också lite orättvist. Men sen så är det ju att det är inte bara förmåner, det är också det här med inflytande som jag tror att liksom, det är också det facket vill åt. Dels att man ska tillhöra den svenska modellen för att den ska leva vidare. Men också att man vill ju ha insyn i företagen. Det får man på ett helt annat sätt om man har kollektivavtal. För man måste ju MBL förhandla mycket mer då om man har kollektivavtal.
Och det står för?
Medbestämmande förhandla. Eller man förhandlar med facket innan man tar beslut i viktigare förändringar. Så måste du liksom ta in fackens synpunkter. Och det innebär att det tar lite längre tid för att ta beslut. För du måste väga in den här processen också. Mm. Så att, det är ju det som man vinner från fackets sida, att man får insyn.
Men en fråga som har varit uppe mycket, det är ju huruvida det handlar om de faktiska arbetsvillkoren eller om det handlar om bara någon form av så här power grab från facken, att de bara vill ha den här makten. Mm. Det var en till grej som kom upp här i intervjun igår.
Du sa ju också till mig igår att du är själv inte medlem i facket, men du har varit det, men du gick ur. Vad berodde
jag var ju medlem, jag var medlem i typ 10 år i facket tyvärr. Och liksom, de frågade inte oss någonting hur vi mår. Alltså man tycker liksom, hade du ska dra igång en sån här stor krig liksom, en stor, ja, ett konflikt. Då är det i alla fall frågat, okej, okay, hur mår ni? Hur är det här? Gör en omröstning, vill ni ha kollektivavtal? Alltså någonting liksom, någon input, någon survey. Alltså nu pratar vi en unbiased survey som är opartisk liksom, inte att Tesla gör en survey eller att IF Metall gör en survey, för det blir ändå en intressekonflikt. Om man har gjort en helt neutral, bara okej, här, vi vill inte ha det och vi vill ha det, vilka trivs, vilka vill inte ha, vilka glada på sitt jobb, alltså så. Nu så har det inte något sånt hänt och det, för mig kände jag mig liksom sviken, så jag var så här, okej, okay, vad får jag för pengarna typ?
Vad får jag för pengarna?
Klassiker.
Ja, men vad tror ni? Handlar det om makt eller handlar det om arbetsvillkor?
Ja, men jag tänker också. Handlar det om, liksom, är det en symbolfråga, nästan så här PR-mässigt? Jag vet inte. Vad tror du?
Nej, men det tror jag väl att det också handlar om legitimitet för systemet. Och om stora bolag väljer att ligga utanför, såklart att då börjar andra också ifrågasätta, ska vi verkligen ha kollektivavtal också? Så att det handlar ju om att hålla ihop gänget.
Men en sak som känns... vad det gäller företagande så ska ju, det är ju bra om alla går åt samma håll. Alla vill företagets väl. Liksom, det känns väldigt, väldigt dumt att det blir så stor konflikt. Mm. Att det, i det längsta ska man liksom undvika konflikter så här mycket.
Verkligen. Ja, för det kanske leder till uppsägningar, man vet ju inte. Om man skadar företagen såklart att då... Dra ner på verksamheten kanske eller lämna landet och sånt.
Men är inte det liksom ert allmänna råd till era klienter? Försök inte, absolut inte hamna så här.
Absolut, eller? Det är ju det man efter alla exempel man har fått inom tiden här, så man jobbat så är det ju det vi brukar ge det rådet att det kommer innebära väldigt mycket problem om du tar striden, men så man måste själv välja om man har den riskappetiten då, så att.
Men en fråga som jag har och som säkert många med mig också har, det är just kopplingen till det politiska också. Den är ju intressant på sätt och vis. Mm. Måste det vara så att det är en så stark koppling till det politiska?
Det har ju varit ännu starkare när vi hade Stefan Löfven som tidigare kom då från IF Metall till exempel. Och det där fick ju stora konsekvenser när det var amerikanska sanktioner och Kubal och med Oleg Deripaska till exempel. Alltså det var ju facket som blåste liv i det där från början. Det gick ju väldigt snabbt upp till regeringen och så.
Men också hela januariavtalet är ju verkligen en speciell företeelse på det sättet att regeringen gav arbetsmarknadens parter i uppgift och till och med stifta lagen nästan den här gången. De kom med ett färdigt förslag som så antogs av riksdagen. Som gick ett steg längre då i den processen. Att ta in dem i lagstiftningsprocessen som har diskuterats mycket i akademin och sådär, att vad det här en ny företeelse nu i Sverige att facken får och arbetsgivarskorna får vara med och stifta lag verkligen, inte bara tycka till.
Var det nya den här LAS-regeln?
Precis, ja. Hela januariavtal som från förra valet har ju. Så det har ju väldigt stark koppling, det har absolut i politiken.
Men du, vi hade ju den här konflikten någon salladsbar för några år sedan och sen innan dess så var väl egentligen den stora publika konflikten den mellan Toys R Us och Handels. Men annars så brukar inte sånt här liksom komma upp till ytan på samma sätt.
Nej.
Ni som jobbar med arbetsrätt, liksom, hur pratas det bland er när sånt här händer?
Ja, jag tror ju att de flesta är vana att man försöker få klienterna att förstå konsekvenserna av om du säger nej till kollektivavtal, så man är inne i det tankesättet. Och man har saknat det här perspektivet, jag företräder alltid arbetsgivare så att jag sitter liksom på den sidan, och man har saknat det här perspektivet att det kommer ut i media lite mer en diskussion kring, för det känns ju också i ett rättssamhälle att man inte kan tacka nej till ett avtal, det känns ju fel liksom, instinktivt. Men det är faktiskt så det är här, att du kan inte tacka nej i princip, utan då måste du lämna.
Och nästan tycker jag också när man har en advokat i studion, vi vet ju inte vilka klienter du företräder. Du kan ju företräda någon liknande klient som har liksom liknande problem. Så du kan ju också prata för det syftet, eller hur? Som inte vi vet.
Ja, jag försöker inte förstöra för mina klienter. Jag försöker inte förstöra för dem om man sitter i någonting som är snarligt, men det gör jag inte just nu faktiskt, så att det är lugnt. Men,
en sista grej som jag vill lyfta innan vi går vidare, som jag har tänkt på i veckan, och det är liksom hur facken väljer sina strider. IF Metall då var det konflikten mot Tesla. 130 anställda, säger man. En verksamhet där Sverige spelar kanske ganska marginell roll. Och som sa, alla fackförbund då gått liksom med i det här, någon slags sympati. Men så finns det ju massor med andra företag i Sverige som inte har kollektivavtal, men som, där det inte blir strejk. Jag tänkte, det här är liksom bara helt slumpmässigt, men det snackas lite om Avanza exempel, din gamla arbetsgivare, som inte har kollektivavtal. Finansförbundet har ju gått in liksom, i något uttalande, visat sin sympati med Tesla, men man har aldrig tagit striden mot typ Avanza. Som har en stark kultur och som har klarat utan liksom kollektivavtal jättebra i 25 år. Liksom.
Ja, ju stark företagskultur och väldigt fina förmåner ska sägas.
Ja, men liksom, hur tror du facken väljer sina strider? Jag förstår inte det.
Nej, men det är väl lite olika här. Så tänker jag, nu är det ju då också att arbeta kollektiv. Då känns det extra viktigt tror jag att driva frågan. Men sen har man också då gått på techbranschen som vi vet också. Så stora företag som inte har kollektivavtal känner man, men det måste vi försöka få in dem i systemet. Men annars så har man olika drive skulle jag säga. Ett tror jag var detaljhandeln väldigt ansatt. Så att varenda butik på Biblioteksgatan här nere har ju numera kollektivavtal efter att Handels då var ute på krigsstigen där. Så att, så att det var en våg där med de typen av bolag, och då blir det också lättare att få in det sista gänget, för man kan säga att alla dina grannar här på gatan har kollektivavtal.
Mm. Ja, det gick ju snabbt för Klarna. Eller jag vet inte om det gick snabbt egentligen, men som en, för en utomstående medialt så kändes det som att det gick snabbt.
Ja. Men jag trodde kanske att skulle hålla ut lite till, men det har varit ju samma eftermiddag vi hade vår senaste podd här, så skrev den på.
Ja, precis.
Ja, men en fråga till. Är det någonting med de nya bolagen eller techbolagen? För det har ju varit väl Spotify, Klarna och så nu Tesla till exempel, när man har sett de här konflikterna. Är det någonting med att de är nya som också gör att det blir så här?
Ja, men jag tror att de är nya och ganska uppmärksammade i media och ganska stora företag. Och vi är stolta över dem i Sverige, tänker jag också. Vissa Klarna och Spotify till exempel, att det är viktigt att de också representerar vår modell, tror jag. Mm. Det var så.
Hade man haft tid för en tillfråga, vilket jag förstår att vi inte har.
Nej, men kör på.
Nej, men alltså det jag tänker, det är ju med internationella bolag. Nu är ju Spotify svenskt, även om de har listat sig i USA. Men just det här, vad det kan leda till långsiktigt, om det är så att vi inte får hit stora, spännande bolag för att man inser att man blir hårt åtsatt som internationellt företag i Sverige. Att man
typ
kanske
så posten
väljer...
funkar inte.
Ja, posten är sådär. Så posten är jätteviktigt. Jag hade en granne en gång i tiden som sa att om någon försökte snatta på Lens, då kunde, om de satte någonting, nu vill jag inte uppmana någon att göra det, men om de satte stöldgodset i ett kuvert och slickade igen det där, då fick inte Lens öppna det. Så det är ju just det här med posten, det är engagerande, det är viktigt. Men just att vad det kan leda till, att det är så här, våran globala konkurrenskraft är ju viktigt.
Mm. Absolut, och det är något som vägs in, tror jag. Då, för exempel efter Brexit fick vi mycket frågor kring vilket land skulle man nu etablera sig istället. Då jämförde man ju med olika länders system, och då var ju också arbetsrätten en viktig del. Hur lätt är det att liksom omorganisera, och vad kostar det att ha anställda i Sverige? Och då kommer det också vara en del i den bedömningen, skulle jag säga.
Men samtidigt så är det ju, har vi väldigt få så här strejkdagar internationellt sett. Mm. Alltså nästan, det är ju hur lite som helst ju.
Ja, det är det. Det är också att vi har ju inte att varje person själv kan välja när vi strejkar, utan det handlar om att ens förbund liksom kollektivt strejkar. Så det blir också lite mer ordnade former då ju.
Ska vi lämna Tesla?
Okej.
Okay. Det engagerar.
Ja, det är verkligen väldigt spännande alltså.
Bra. Vi ska prata om Charlie Munger alldeles strax. Ja, Charlie Munger som var vice ordförande på Berkshire Hathaway och någon slags liksom wingman till Warren Buffett gick bort i veckan. Han skulle fyllt 100 år 1 januari. Jag älskar de här bilderna på honom när han sitter på stämmorna med sina glasögon och bara vräker ur sig liksom visdomsord. Så gammal och så erfaren. Men vad tänkte du, Niklas?
Och vräker i sig Coca-Cola. Och sees candy. Nej, men vad tänkte man? Det kom ju egentligen inte som en chock. Som du sa, han hade ju fyllt 100 den 1 januari. Men någonstans när man fick den där push-notisen, när jag kollade på min Apple Watch, då såg jag inte hela notisen. Jag såg bara att det stod Charlie Munger och tänkte, åh nej. Och på något sätt så, det skapar ju omedelbart ett tomrum. Mm. Det är för att de flesta av oss som gillar börs och investeringar har haft honom där tillsammans med Warren Buffett i alla tider. Han kom ju inte in från början, men det är 45 år sedan 1978. Så att för de allra flesta av oss så har de två alltid varit två ikoner, oavsett vad man tycker om investeringsfilosofin. Mm. Så att ett omedelbart tomrum.
Du har varit på stämman.
Jag har varit på stämman och bilade dessutom 500 mil genom hela USA för att jag är tidsoptimist och inte insåg att från västkusten till östkusten var det långt.
Och då liksom suttit igenom en sån här frågestund, ja. där Warren och Charlie satt och svarade på alla frågor från aktieägarna.
Exakt, och här var 2015 när de firade 50-årsjubileum, och tanken där var ju att jag skulle väldigt gärna vilja uppleva det här en gång, och jag menar, de blir ju inte yngre. Och nu är det ju 2015, är ju ett tag sedan såklart, men jag är väldigt glad att jag tog det tillfället i akt. Mm. Och satt också bredvid några personer där som berättade att de hade investerat i det här sedan jättelångt tillbaka och naturligtvis blivit förmögna på det här, och sa att men det är ju pojken Buffett här från Omaha, och man tänkte, ja, men den här lilla byn, det är ju mysigt, och sen inser man att det är ingen liten by, det är väldigt många som bor i Omaha, men det är ju väldigt många som har blivit rika på att följa med på den här resan. Och man inser ju också på flygplatsen när stämman går av stapeln, så är det ju väldigt många privatjet som står där. Okay. Så att från 10 000 dollar då 78 när Munger kom in hade varit 37 miljoner dollar idag. Då inser man att det har varit en rejäl resa.
Vi ska prata lite om de här investeringarna, men först då lite mer om Munger, utan att göra någon liksom nekrolog här, men han har en ganska speciell story. Han gick på Harvard, pluggade juridik, startade en egen advokatbyrå med åren i Kalifornien. Tror jag fokuserar på fastighetsrätt, om jag inte minns fel. Men så finns en väldigt tragisk historia också, för att han skiljer sig tidigt från sin fru, går helt barskrapad från skilsmässan. Och kort därefter så får hans son leukemi och dör när han bara är 9 år gammal. Som fruktansvärt tragedi. Men Charlie Munger är ju liksom någon slags stoiker på något sätt. Och reser sig ur det här. Han träffar Warren Buffett. Han startar en egen investeringsfirma. Och sen så, som du säger, så blir han liksom, sugs han ju in i Berkshire Hathaway till slut och blir vice ordförande. Och Warren Buffetts parhäst. Och Charlie Munger har ju också på något sätt av Warren Buffett beskrivit som den person som ändrade Warren Buffetts investeringsfilosofi. Det här får du fylla i lite, Niklas, men från början så ska då Warren Buffett varit väldigt inriktad på den här liksom cigar butt-idén, att man ska köpa bara billiga bolag, no matter what på något sätt. Men det förändrades med åren.
Ja, men det gjorde ju det, och det är ju det man förstår också, att Charlie Munger har haft ett stort inflytande över Warren Buffett och Berkshire Hathaway och också varit väldigt, väldigt viktig för den framgången av bolaget fram till idag. Nu ska vi komma ihåg, Berkshire Hathaway är 7:e största, mest värdefulla bolaget på amerikanska börsen. Och här började ju Buffett 1965, så mellan 65 och 78 är det ju naturligtvis en tid också. Men där man fokuserade mer på Benjamin Graham som var Buffetts lärofader, och just mot värdeinvesteringar, cigar butts, bolag i kris där det fanns en sista puff och där det kanske fanns ett värde i bolaget som översteg börsvärdet, till att man kanske ville hitta bättre bolag men kanske som handlades till en låg price to book, alltså ett lågt värde i förhållande till värdet i bolaget. Om ett bolag är värd en krona så kanske man vill betala 80 öre om man skulle kunna hitta. Och låga värderingar, alltså låga P-tal och sådär, hur många gånger årsvinsten man betalar. Men det är ju också så, vilket de flesta märker av erfarenhet, att ett lågt pris kanske, det kanske finns ett skäl till det. Och att bara för att någonting är billigt så behöver det inte vara bra. Vi har hört de här bevingade orden, pris över att betala, värde är vad du får. Och där kan man ju fundera kring många av de här citaten man har hört genom åren från Buffett. Har nog varit inspirerade av Charlie Munger som kom in med en blueprint och på något sätt fick Buffett att ändra synsättet mot att mer av kvalitativa bolag, äga långsiktigt, jätteviktigt med människorna bakom bolaget, ledning, styrelse, att det är rätt personer. Och av många i investeringscommunityn där ute runt om i världen så har man ju sagt att även om han har stått i skuggan av Buffett under den här tiden så har han nog varit väldigt, väldigt viktig för framgången.
De säger ju better to buy wonderful companies at a fair price than fair companies at a wonderful price. Är det liksom det här skiftet de beskriver där?
Ja, det är ju definitivt det skiftet, och det ligger ju också någonting i det. Och det är ju det vi mångt och mycket förknippar med Warren Buffett och Berkshire Hathaway idag. Men man inser att mycket av det har ju kommit från Charlie Munger genom åren.
Det låter ju som det är svårare att köpa ett, liksom, ett wonderful företag till rätt pris än att bara köpa någonting som är väldigt billigt.
Rimligtvis. Och det är ju klart att det är enklare att kanske screena fram ett bolag där olika multiplar och nyckeltal visar på att det här är jättelågt och det kanske är lågt i förhållande till historiska snitt och sådär. Och det är just det jag menar, att det kanske finns ett skäl till att det är lågt. Antingen är det pangbilligt att stå för en jättefin rebound, eller så kanske det är för att marknaden är orolig för någonting som ännu inte har materialiserats. Men just det här att hitta rätt bolag, men det kräver sin kunskap och sin erfarenhet naturligtvis. Att hitta ett bolag där man vågar tro på framtiden och människorna och vågar fundera kring vad kan det här bli längre fram. Jag menar, ta techsektorn som har växt fram jättemycket och som nu är den dominanta sektorn i USA. det tog ganska lång tid innan de kom in på, i den. Nu har de ju investerat både i Amazon och Apple, halva den börsnoterade portföljen. Mm. Där man klev in 2016 och tänkte, man har ni sist i världen. Med det här P-talet vi pratade om lite grann, alltså hur många gånger årsvinsten man betalar för en aktie, price to earnings då, den var någonstans 9. Och den har ju tredubblat, så där tyckte man ju någonstans att Apple, de säljer bara hårdvara, det är telefonerna, det här reptricket kommer de inte kunna göra om en gång till, det här ska inte värderas högt och det kommer nog vara ganska jobbigt, ni kommer väl ihåg Nokia, till det bolaget som vi ser idag som är det mest värdefulla börsbolaget vi har i världen. Och ändå 2016 att kunna komma in där och kunna göra en fantastisk resa därifrån och framåt, det kräver sin investerare. Och de lyckades, och det är väl kanske därför de också har blivit så ikoniska.
Hur tror de gör det? Men de är ju, jag hörde att de är 15 anställda på huvudkontoret.
De har väl kanske också lite insikter, information som vi andra vanliga dödliga kanske inte riktigt har. Och Warren Buffett har ju, bara för att gå tillbaka till historien, gillat de här cigar butts och affärerna där det kanske har varit bolag i kris. Och det där har man ju inte riktigt lämnat heller i modern tid, även om det inte är på samma sätt som efter att Munger kom in. Men man är ju en lender of last resort någonstans, så att man får ju pang möjligheter också. Mm. Jag säger inte att så var fallet i Apple, för det var inte ett bolag i kris. Men jag nöjer mig nog med att säga att de har insikter som vi vanliga dödliga kanske inte har. Eller så är de bara smartare.
De här personerna har ju efterlämnat sig en otrolig mängd tidlösa citat. Det finns en Charlie Munger-sägning som lyder så här: the big money is not in the buying and the selling, but in the waiting. Och det kanske liksom återspeglar den här idén om att du ska vänta på rätt tillfälle att köpa ett riktigt bra bolag istället för att sitta och köpa och sälja bara för att det är spännande.
Jo, det är svårt för ganska många. Jag menar, hela branschen bygger ju någonstans på transaktioner, och jag brukar ibland säga att bli förmögen på börsen kan ju vara lite grann som att se målarfärg torka och att sitt fläsk premieras. Alltså, det är ju lätt att säga det, men för många så är det ganska tufft att bara sitta och vänta och vänta och vänta. Och jag läste en bok som heter 100 to 1, som skrevs, refererar mycket till 30-talet fram till 70-talet med aktier som har gått 100 gånger pengarna, och som inspirerade Michael Myers att skriva 100 baggers på, som ett derivat på den boken då. Mm. Och där var det ett oljebolag, det är inte så pekar nu för tiden, men vi ska betänka att det här är ju nästan 100 år sedan då, där det bolaget gick 100 gånger pengarna, men under en period på 16 år så underpresterade den här aktien Dow Jones varje enskilt år. Och att då tro att alla skulle sitta kvar med ett sånt innehav på en rak höger varje år, nej, det var sämre än börsen i år igen, i 16 år idag. Och sen gick den 100 gånger pengar. Det är ganska svårt. Men just det att våga vara långsiktig, det har byggt upp stora förmögenheter och kommer att fortsätta bygga upp stora förmögenheter. Men det är jättetufft. Och det är det jag brukar säga, att det största hotet långsiktigt i ens investeringar, det är ju en själv. Och en psykologi. Man köper jättegärna när det har gått upp, och man säljer nog ganska gärna när det har gått ner, när man har ont i magen. Det här var ingenting för mig, och gud vad skönt om jag bara skjuter ut mig nu, för då behöver jag inte ha ont i magen till imorgon om det fortsätter ner. Det är svårt.
Men vad kännetecknar då ett bra bolag som de här herrarna har försökt köpa?
Det är en jättebra fråga. Jag har faktiskt inget riktigt bra svar på det där. Det är jättesvårt. Mm.
Men han har ju varit väldigt inne på att man ska förstå väldigt mycket om sin omgivning, inte bara ett bolag, utan man ska förstå liksom för att förstå vart ett bolag är på väg någonstans, så måste du förstå väldigt mycket, du måste läsa mycket, du måste vara väldigt nyfiken, du måste ta reda på så mycket som möjligt, inte bara sitta och läsa finansböcker. Och jag tycker liksom att det är ju väldigt så här vettig filosofi, att försök inte göra snabba klipp, särskilt liksom många borde ha lyssnat på det här under så här lågräntemiljön, utan så här, förstå vad du köper, du ska förstå universet, var verkar det här företaget någonstans, vart är man på väg, och det är ju liksom för att kunna förutspå framtiden så måste du förstå massa grejer. Det var ju liksom ett mantra.
Ja, och det han har bidragit med under alla år, det är väl lite grann, förutom vassa one-liners, så har han inte varit rädd för att trampa andra på tårna med vad han tyckte, men det är ju sunt bondförnuft.
Ja.
Och också det vi har varit in på, just människorna, karaktären bakom bolag, ledning,
alltså management.
Ja. Ja.
Men vad innebär att veta att man förstår vad man köper? Men de här Warren och Charlie visste väl inte hur en iPhone tillverkas eller hur ett microchip funkar, gissar jag.
Nej, det, rimligtvis inte. Nej, och det man nog kanske såg där var ju någonstans kanske den mjukvarudelen som var på väg att växa fram vid sidan av hårdvaruberoendet från telefonerna, att det var globalt uppskattat varumärke och att man hade, då vet jag inte om man riktigt hade det, med närmare 1 miljard telefoner där ute i var mans kvinnas ficka. Så att någonstans så hade de ju kommit en väldigt lång bit på vägen till 2016 naturligtvis, och det är ju ett av de starkaste, om inte det starkaste varumärket i världen. Så att man kanske såg lite grann bortom beroendet av hårdvaran och telefonen och såg mer åt ekosystemet. Kanske, det är lätt för mig att stå och säga nu.
Mm. Men det är ett råd som många privatinvesterare får, att man ska köpa grejer som man förstår sig på. Men världen idag är så pass komplex att det är svårt att förstå sig på alla bolag.
Ja, både att förstå sig på produkten men även vad bolaget gör för någonting. För jag tror att om man skulle fråga någon på stan om vilket bolag på börsen som helst om vad de gör och vart intäkterna kommer ifrån, så tror jag att de allra flesta skulle ha svårt att svara på det, även de som har varit på börsen en tid. För bolag har olika affärsområden, olika divisioner, något är stabilt, något svänger jättemycket, något bjuder på mycket repetitiva intäkter och något inte, något kanske kan ha stora fasta kostnader och har jättetufft i sämre tider. Så jag tror att det är viktigt också att förstå hur tjänar de pengar, hur ser marknadstrenderna ut, vart befinner de sig jämte konkurrenterna, vad har de för moats eller vallgravar, eller kanske bara gå tillbaka till en själv, vad har jag för utgifter i mitt liv och vilka av dem skulle jag kunna kapa bort, vilka skulle jag inte kunna kapa bort utan att det skapar ett rejält tomrum, det vill säga att det finns någon form av pricing power, starkt varumärke, modes. Jag kanske inte vill byta till en konkurrent för att jag tycker inte att det är lika bra gentemot det här varumärket. Och då kanske många andra tycker det också. Man behöver inte göra det jättekomplext, för jag menar, finansbranschen, den är ju komplex som den är. Många ger sig inte ens in att börja spara och investera för att man tycker att det där är ingenting för mig. Jag kommer aldrig förstå, det är alldeles för svårt. Men att bara börja utgå från sig själv och varför gillar jag den här produkten eller tjänsten, vad det som gör att jag inte skulle byta till någonting annat, eller kapa den kostnaden om jag börjar få lite tuffare i hushållet att radhusbiffen kommer först, och varför säger mina vänner likadant, och att liksom kanske börja att nysta lite grann där om man tycker att det här är komplext. Ibland behöver det inte vara svårare än så att börja, för någonstans måste man ju börja.
Det finns fler visdomsord från Munger. Han pratar också om diversifiering. Diversification på engelska, som man kallar för då diversification. Alltså en idé om att diversifiering, det är bara ett kvitto på att man inte förstår vad man håller på med.
Ja.
Och vad tänker du om det, Niklas?
Jag tänker mig att det där är en fråga som verkligen berör och har skapat en jättestor debatt. Man kommer kanske aldrig ha riktigt samma insyn som Munger och Buffett hade. Och om jag går tillbaka till min tidigare arbetsgivare, då såg vi ju att de kunderna som hade 12 aktier i portföljen, minst 12 aktier i portföljen, hade historiskt haft den bästa avkastningen och den bästa riskjusterade avkastningen, det vill säga avkastningen i förhållande till den risken man hade tagit. Och någonstans så kanske det också beror på mjuka faktorer. Jag menar, ta finanskrisen när börsen gick ner 58%, många bolag pulveriserades. Eller coronakraschen där börsen var ner nästan 34% på 18 handelsdagar. Om det är så att du sitter med några få innehav i portföljen, så tror jag för gemene man att det är svårare att masa sig till köpknappen än om du har lite större spridning i portföljen. Jag tror det i alla fall. Och sen kommer man aldrig någonsin kunna undvika alla risker som finns där ute. Det går inte. Och jag vill skicka med att du kan sitta som vd på ett börsbolag och ha insyn i allt och ändå inte veta allt som kommer att tänkas kunna påverka aktiekursen. För det finns många externa faktorer som du inte kan ta hänsyn till som du inte kan veta på förhand. Det kan vara allt ifrån en pandemi, det är så att i teorin, det är klart att det kan komma en pandemi, men det var få bolag som kanske skrev in pandemi som risk bland sina riskfaktorer. Eller en landslide efter, vad var det, E6an?
Just det.
Ja, i och för sig, det kanske, för det är uppenbarligen så hade någon redan lyft de där riskerna sedan tidigare, så det kanske var ett dåligt exempel av mig. Men för mig som lekman, om jag tittar på ett bolag på börsen, så hade jag inte kunnat bedöma och ta in risken för en landslide för ett viktigt centrallager sig.
Nej. Men det finns något väldigt tilltalande i den där idén, tycker jag, och som återspeglar lite det här att sittfläsket eller tålamodet är investerarens bästa vän eller främsta förmåga, eller vad man ska kalla det.
Och det jag vill säga där också, för att den frågan du ställde, som sagt, den engagerar jättemycket. Vi sa Tesla engagerade nyss, det här engagerar också. Och ju färre bolag du har, jag menar, desto större insyn bör du, eller desto större kunskap om bolaget behöver du försöka skaffa dig. Och då kanske det är ännu viktigare att försöka följa fundamenta och inte bara kursrörelserna på börsen. Ja. Det finns inget som styr vårt humör mer än vart börskurserna är på väg. Men de här herrarna har ju alltid fokuserat på fundamenta, och det är ju lätt att stå här och säga det. Alltså bolagets siffror och framtidsutsikter, konkurrenter och nya produkter och vertikaler och geografier och allt vad det är. Det är ju egentligen det viktiga, men många tittar på börskurserna och humöret svänger därefter. Så det är väl ett medskick, och på det stora hela att många kan försöka titta lite mer på det. Stäng av skärmen om det är jobbigt att titta på siffrorna istället, lättare sagt än gjort. Mm. Å andra sidan, i andra ringhörnan, så har vi också Peter Lynch, som är en väldigt känd fondförvaltare som förvaltade Fidelity Magellan under 13 år och hade en sån här kagger, en olig genomsnittlig effektiv avkastning på 29%, vilket var världsklass. Men det, han ägde 1400 innehav som mest, och då kan man ju fundera på, men det var ju många innehav. Det säger ingenting om viktningen förvisso. Det kan ju vara så att ett innehav står för 80% av portföljen och 1399 innehav för resten av de här 20%. Så att viktningen tycker jag att man sällan pratar om när man pratar om antal bolag och branscher och sådär. Jag tror att man får hitta den filosofin som passar en själv, för att det är viktigt långsiktigt att våga vara långsiktig. Oftast så skjuter man ut sig längs vägen, och det var det jag menade med att den största risken nog är en själv. Så att har man hittat ett sätt som passar en själv och att man vågar vara kvar på börsen exponerad över tid, så blir det väl kanske hyggligt bra ändå.
Mm.
Men det är svårt att få hitta facit på den här frågan, tycker jag.
Men jag tänkte på det här med management, hur viktiga de är då. Som, det är en annan sak om man sitter liksom väldigt nära företag och kan bedöma dem. Men hur tycker du att privata investerare ska ta till sig det rådet, att det är viktigt hur, vilka som sitter i ledningen?
Alltså, det känns som ett lite högtravande tips att säga, men det är klart att du ska ha koll på ledningen och styrelsen. Jaha, det också. Men då låter jag det här vara.
Mm.
Någonstans så kanske det är att ju större bolag det är, desto mindre koll kanske man behöver ha, om man nu får säga så. Desto mindre bolag, ja, men desto mer koll. Så. Men är man väldigt intresserad, så kan man åtminstone försöka se vilka bolag sitter i ledningen och styrelsen, vad har de för kompetenser.
Mm.
Men kanske främst, vad har de gjort tidigare? Vad har de för track record och sådär? Och att kanske då kunna se att den här personen har varit med i styrelsen för det här bolaget här borta som har gått fantastiskt bra, en svensk kronjuvel, och vd-börande råkar sitta i styrelsen för det här bolaget också, men då blir det lite spännande sådär. Men jag tror att vi ska vara realister och att vi kan inte ta en doktorshatt i vad de här personerna har bidragit med för värde.
Kanske inte känslomässiga beslut om man typ gillar Elon Musk eller inte.
Bra poäng.
Nej. Men jag tycker också att det finns ju något sekteristiskt runt om två herrarna, nu bara en herre då. Och det finns ju också lärjungar i Sverige. Jag tycker du är ju liksom en slags lärjunge från, eller vad säger du själv? P.H. Börjesson, ännu mer lärjunge, liksom, som har tagit hela konceptet och liksom att man skapar en grupp deppigt av investerare och sådär, eller?
Verkligen, nej, jag håller helt med.
Och då håller du med om det sekteristiska också lite?
Ja, men det gör jag. Och jag menar, jag tycker att det här också är väldigt roligt. Man har sagt att det här är the Woodstock for capitalism, just Berkshire Hathaways stämma då i Omaha, Nebraska. Och där har ju faktiskt Per och Börje som varit, jag vet inte hur många gånger, 10, 11, 12 gånger. Och tagit det här lite grann till Sverige med investmentbolaget AB Spiltan, och man har ju haft väldigt trevliga stämmer och tillställningar ute och trädgården, och sen av bolagets om det då var medgrundare ute på Lidingö, och sen så växte det lite mycket och man har varit på Djurgården och sådär och gjort det här väldigt kul. Ja, men det är lite sekteristiskt och mer Per och Börjesson. Jag skulle nog säga att,
men det är en bra sekt kanske?
Ja, men det är en bra sekt, lönsam sekt möjligtvis. Ja, ja. Nej, men just att alla har nog påverkats av de här två herrarna, vare sig man vill eller inte. För det var ju det vi sa, Warren Buffett 1965 och Munger 78. De har varit med i alla tider för de allra flesta av oss. Och har ju kommit med väldigt många goda insikter och råd om börsen, om hur man ska tänka, om livet i största allmänhet. En stor portion sunt bondförnuft i en bransch som ofta kanske har karaktäriserats av excesser och stök. Att det har varit en fin boj i börsbukten. Och jag kan nästan tänka att många har inspirerats mer av Charlie Munger än vad man kan tro och tänka, för mycket av det här sunda, nästan Helly Hansen trevliga idag, det är ju mycket av det Munger har vridit bolaget till att bli under hans 45 år som vice ordförande, tycker jag.
Jag tycker uppenbart när man läser alla kommentarer efter hans bortgång att det handlat om väldigt, väldigt mycket mer än om investeringar. Det handlar om liksom livsföring och etik och liksom moralisk kompass, eller hur?
Ja, men jag tycker det. Gör som du säger. Lovar du någonting, håll det då. Och att just det här att det är mer av det här sunda bondförnuftet. Våga vara långsiktig. Äg långsiktigt.
Förstå vad du gör. Var nyfiken.
Ja. Ja. Och att volatilitet inte behöver vara en risk utan också en möjlighet för de som är långsiktiga. Jag, som du sa, är du en del av den sekten, Niklas? Jag tycker att jag har väl inspirerats väldigt mycket av det tänket. Och jag tycker att det är väldigt trevligt att försöka hitta bra bolag i portföljen. Och jag kan betala lite extra för det. Och jag tycker det är trevligt med när det är bra människor som sitter och leder det här bolaget. Jag vågar vara långsiktig. Jag köper gärna när det stökar på mer. Jag älskar att podda med börsbolag, med människor där man får komma in under skinnet. Och det här gör du, Helene, fantastiskt bra med de porträtten. Du är ju en stjärna i Sverige på det här. Men jag gillar verkligen jättemycket när man kommer in under skinnet och känner att det här är vettiga, bra människor. Och ibland när man kommer ut i en podd och känner att här, de hade kunnat sälja sand i Sahara, men den här personen tycker jag är så vettig. Den här personen vill jag rygga för att han eller hon kommer göra någonting riktigt bra. Det är en väldigt trevlig känsla. På tal om att lägga band på känslan såklart, det du sa om Tesla här nyss och Elon Musk. Men så.
Stabilt.
Ja, men han är också en förebilder. Jag kom på mig själv inför inspelningen idag när jag satt på tunnelbanan på vägen till kontoret. Att alla ungdomar sitter, nu kommer jag att låta 100 år gammal, men alla sitter ju liksom och scrollar på TikTok och sånt där, och det känns jävligt ytligt och allting, men de här Munger, han representerade liksom den gamla skolan på något sätt, som var, det fanns något väldigt, väldigt tilltalande i hela hans liksom sätt, tycker jag.
Ja, och one-liners och dricka Coca-Cola och käka seas candy och inte vara rädd för att trampa någon på tålen när han fick någon fråga om Bitcoin 2013 och han tyckte att det var rat poison, och sen fick han en fråga och då stod Bitcoin i $150 och sen så fick han frågan när det stod i $9,000, har jag läst nu de här senaste dagarna då. Och då fick han en fråga kring, ja, men vad tycker du nu då? Han sa, more expensive rat poison.
men du Niklas, bara slutligen, vad tycker du är det viktigaste du har lärt dig av båda de här herrarna kanske då?
Det är svårt att isolera vad man har lärt sig specifikt så, men de har varit med i alla tider, men jag skulle nog säga att i mångt och mycket av det som karaktäriserar min investeringsfilosofi idag, att vara långsiktig, att försöka hitta kvalitativa bolag, att inte vara beredd att betala lite mera för bolag som är vettiga, har ett bra track record, i mångt och mycket av det så kommer det ju därifrån. Vi har ju följt de här herrarna under alla år. Så att jag skulle säga att en ganska stor del av det och det sunda bondförnuftet och kanske också den goda magkänslan, att man vågar ha is i magen när det stormar på börsen, det har ju mångt och mycket kommit från att man har följt vad de här herrarna har skrivit och lärt oss genom åren. Sen kan inte jag säga att jag slaviskt har läst allting. Naturligtvis har jag läst en hel del om det här och brukar titta på stämmorna som har varit digitala senaste åren och varit på plats och sådär. Men jag kan verkligen inte säga att jag kan allt. Det finns många som kan betydligt mycket mer. Men naturligtvis har man inspirerats väldigt mycket av de här herrarna. Och det lite grann på det temat jag sa nyss här, att det har varit en trygg boj i Börsbukten. Oavsett vad som har hänt där ute så har många tänkt, men hur gör de då? Mm. Vad är senaste intervjun? Vad säger de? Hur resonerar de kring det här förvärvet? Och det har ju skrivits spaltkilometer om dem. Så att jag tror att jag har nog inspirerats väldigt mycket, och det tror jag väldigt många har där ute.
Mm. Okej, vi ska lämna Charlie Munger. Får avsluta med lite branschskvaller då. Det är många som undrar, Niklas, var det Carnegie som kom och rekryterade den här gruppen från Avanza, eller var det ni som gick och pitchade det här till Carnegie?
Nej, så här, jag har ju, det är faktiskt så att jag klev in på Avanza första gången för 16 år sedan, och jag är ju inte jättegammal, och då, jag var inte gammal då heller. Jag flyttade ju ner till Stockholm 2 veckor efter Lehman Brothers kollaps 2008 för Avanza. Vart en session där och sen SCB och sen kom jag tillbaka till Avanza. Jag hade ingen tanke alls om att lämna Avanza. Men det ska sägas att man brukar säga att kulturen sitter i väggarna, och det gör den till viss del, men kulturen sitter i kulturbärarna också. Jag har reflekterat mycket kring det här, och det jag har kommit fram till är att en för stark kultur kan leda till att när en avviker av vilket skäl det då än är, så finns det en stor risk att många andra också gör det som kommer från den generationen, den eran, på tal om epoker. Så att det var, är det någon som vill skylla på någon och kasta pilar på en voodoo-docka, så då är det Alexander Boman
som nu är vd för Montrose, eller?
Som nu är vd på Montrose, och han började handla aktier på Avanza när han var 12. Och har ju älskat det här i hela sitt liv, och också varit så här, det har varit Avanza för mig, han då, ingenting annat. Älskat bolaget. Till att, här ska vi komma ihåg att Avanza grundades 99. Skulle Hemberg lyssna på den här så skulle han tycka att det var 98, för Avanza förvärvade ett bolag 2001 som hette Avanza, vars namn man tog med 99. Och det tog ända fram till 2000, fram till att man nådde första 1 miljon kunder, och nu är man snart inne på 2 miljoner kunder som går mot tredje. Så att man blir ju bredare, vare sig man vill eller inte, och det är fint. Det här är ju en svensk framgångssaga bland många andra bolag där ute. Men att nu kunna få fokusera på det vi älskar, aktiehandel, och kunna ha ett varumärke i ryggen och finansiering och ett järngäng som älskar det här, som har gjort det tidigare, som har varit med från 300, 400, 500 000 kunder upp till 2 miljoner, har trampat på miner, vet vad man ska göra, inte ska göra, har relationerna och en jätteambition vad vi vill bygga. Så just nu känns det som att ingenting är omöjligt för ens första leverantörsfakturan dimper ner i posten. Så det känns väldigt roligt.
När blir det klart då?
Vi har inte sagt något slutdatum, men det går väldigt, väldigt fort. Så att om jag ska bjuda på någonting så kan jag säga att vi nog bara är veckor bort innan vi själva kan bli kunder och flytta engagemang.
Spännande.
Blir det fest?
Det blir definitivt fest. Definitivt.
Jaha, och så avslutningsvis då, Helene, det har varit kul att ha med dig här, för att det har ju varit som att lyssna på marknaden som det brukade vara.
Ja, just det. Ja, men man får ju hålla sig, det är, liksom, det är inte jag som ställer frågor här, men det blev så ändå lite.
Ja, men jag glömde bort att ställa frågor för att jag trodde att jag lyssnade på en podd.
Ja, exakt. Ja.
Ja, men det är så, Helene jobbar ju här och drev marknaden i flera år. Och är ju en otrolig intervjuare. Helt fantastiska porträtt av finanspersoner har gjort. Tyvärr är det så att liksom, mediebranschen går inte jättebra nu för tiden. Det fick man ju om inte annat reda på i morse när man såg Viaplays nyheter. och vi har liksom inte varit oberörda av det här, så att vi behöver inte gå in på detaljerna, men du kunde inte vara kvar tyvärr.
Nej, så var det ju.
Ja. Och jag övervägde ett tag liksom, att vi kanske kan överlåta det här till typ, jag vet inte, Bonnier, för att så får liksom de låta det här leva vidare och Helens, liksom bygga vidare på Helens arbete. Men Bonnier har ju liksom en matrisorganisation, så det var liksom helt hopplöst att göra någonting.
Vi kunde göra en ny emission. Likt Viaplay. Ja.
Nej, men skämt sig då. Men du är ju på Bonnier nu.
Ja, det är ju sant. Det är ju liksom, jag tror det är första gången jag är på så stort företag också. Men jag är på privata affärer. Bonnier News är det liksom en del där. Ja, och jag drog igång en intervju podd nu som heter Ett rikare liv. Och faktum är att det är liksom en gammal feed som ligger, som är privata affärers gamla feed. Så att liksom vi hakade på. Och den hette så där tidigare också. Men jag gillar det här med porträtt. Mm. Jag tycker inte om intervjuer så jättemycket. Jag tycker mycket mer om porträtt. Om man kan liksom teckna ett porträtt och ja, göra det lite mer komplext eller vad man
säger. Jag har mer beskrivit dig som någon sån här gonzo-journalist. Så du bara dyker upp någonstans hemma hos någon med en mikrofon och sen så vet man så aldrig var det slutar någonstans.
Exakt, exakt. Nej, men jag gillar, och jag gillar inte, apropå så här finans och sådär, jag gillar inte när det är fint. Alltså fint, jag hatar när det är fint, och särskilt så här inom finans och så. Att jag tycker det ska låta och vara lite stökigt och sådär. Så nu intervjuar jag senast då Johan Andersson på Mellby Gård. Om ni vet, det är Rune Anderssons son och sådär. Så det är ett avsnitt som ligger ute nu.
Köpte ett kapphåll från börsen.
Exakt, och då är ju frågan, de har ju ökat på liksom i Duni, de har ökat på Academedia. Vad ska de göra i planen att köpa ut även dem då, när man ökar på så mycket? Ja.
De hade ju några väldigt stökiga år.
Mm. Ja.
Eller hur?
Yes.
Men här vill jag också bara säga, för vi pratar ju om det här med hur hittar man duktiga människor i ledning och i styrelse då? Hur gör man sin hemläxa på riktigt? För jag tycker ofta i branschen att man säger gör din egen hemläxa, och det blir bara en klyscha för att jag vill hålla ryggen fri. Men det är ingen riktigt som säger hur gör man hemläxan då? Och det finns ju inte en blueprint, ett facit riktigt för det, men man måste ändå försöka förstå vad man köper. Och ett sätt att lära känna de här personerna lite mer, det är ju via de här porträtten också, som du har gjort under ganska lång tid.
Ja, du har ju gjort flera också, det är som jättebra.
Så. Jo, men inte porträtt på samma sätt. Ja, det är fullt, ofta har jag lite fokus också på bolagen och sådär. Du har fullt fokus på personen. Och där är det ju väldigt trevligt, för där lär man ju känna just personen bakom. Man kan ju bara luta sig tillbaka och inte behöver riktigt göra jobbet själv. Eller så får man någonting att nysta i vidare.
Ja, precis. Ja. Nej, men det var en som sa faktiskt om Lars Wingefors sådär, på Embracer, att när han förstod att han samlade på samlingar och inte bara, det var liksom han hade sagt i min intervju, då tyckte han det är lite sjukt att samla på samlingar. Vad är det liksom? Såhär, istället för liksom varje sak för sig. Så det är ju sådana små saker som, det kan ju låta trevligt när någon säger någonting, men det kan också vara så här att va? Vad är det här för någonting?
Ja. Men du har väl också använt det på Embracers hemsida mycket kring alltså ett porträtt av honom och hans liksom, liv.
Exakt, som exakt.
Marknadsförings trick.
Ja, men det är bra tips till alla lyssnare som har saknat Helens intervjuer, lika mycket som jag har.
Ja.
Ja, så det ska vi lyssna på. Och nu är klockan 11:45, så vi måste ju stänga av.
Får jag också göra reklam för min podd en gång?
Ja, precis. Ja, men absolut. Hire and Fire.
Precis. Vi har en podd i min grupp då, som heter Hire and Fire, som jag har haft nu i 4 år. Då, som tar upp olika arbetsrättsliga problem och intressanta saker.
Och pratar ni Tesla eller?
Jag har inte gjort det än, men det kan komma här. Men vi pratar om arbetsmiljö i bemanningssituationen senast här nu. Och sen i januari kommer vi ha en väldigt spännande gäst, kan jag säga.
Men det känns också som att arbetsrätt verkligen är på gång, från att ha varit något som folk bara vad är det där liksom, vad mossigt, så bara blir det ju här, det kommer till väldigt så här kritiska
jag tycker
punkter.
Det. Ja. Jag tycker det har alltid varit väldigt intressant förstås, men det blir mer och mer gehör för det, tycker jag också, att man tittar på människorna, företagen och hur viktigt det är liksom, så att det är väldigt roligt. Mm.
Cool. Ja, vi rattar in den podden också.
Ja, tack.
Du är också en podd, så det är 4 poddar här inne. Ja.
Herregud, vilka poddmänniskor vi är.
Ja, ja. Det är kul.
Ja, men hörni, stort tack för att ni kom hit. Det var jättekul att prata med er idag.
Ja, jättekul.
Tusen tack.
Tack.
Hej då.